Och idag ska vi börja i ett semane. Matteus 26 kapitel. Matteus 26. Den 51:a versen. En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd, och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända? Var och en som griper till svärd ska förgöras med svärd. Det står inte att han kommer att dö i en bilolycka eller av cancer. Han ska dödas med svärd. Och redan det här talar ju om hur mångtydig tillvaron är. Det finns de som säger att svärd aldrig ska användas och att Gud inte har någon användning för svärdet. Nej, Gud hatar var och en som tillgriper svärd. Åtminstone hatar han själva gärningen. Men han har samtidigt bestämt att den som griper till svärd ska förgöras med svärd. Därför att synden måste få lov att leda till sin egen konsekvens, sin egen skörd. Detta bara som en liten fingervisning om hur vi ska läsa Gamla testamentet. Och kanske också förstå något av världshistorien. Det vi ska ägna oss åt nu är emellertid något annat. Jesus är inte försvarslös. Han är inte värnlös, precis som när profeten Elisa blev omringad och han hade någon profetlärjunge som blev förskräckt. Och så ber Elisa till fadern: visa honom att de som är med oss är fler än de som är mot oss. Och han får se en väldig syn med änglar. Så säger Jesus: jag hade mycket väl kunnat be till fadern, och fadern hade skickat 12 legioner änglar. En legion på den tiden var 6000 man, så det hade blivit ganska mycket änglar i Getsemane. Jesus stryker under att han gör det han gör av fri vilja. Och det är kolossalt viktigt att vi ser detta. Därför att kärleken är otänkbar om inte viljan är fri. Det du gör av tvång kan aldrig bli kärlek. Kärlek måste alltid utgå från ditt eget initiativ. Och det betyder att om kärleken överhuvudtaget ska bli möjlig, så måste människan försättas i ett tillstånd av frihet. Och i den friheten ska hon ha full valmöjlighet mellan att älska eller att inte älska. Det är också en fingervisning till varför det ser ut som det gör på jorden. Gud skulle mycket väl kunna ryta till och omedelbart återställa ordningen. Och det kommer en dag då han ska göra det. Men in till dess måste vi ha full frihet att synda, om jag får säga det så. Jesus går frivilligt sina plågare till mötes. Kärleken är alltid frivillig. Alltid. Vi bläddrar till Lukas evangelium, till det 22:a kapitlet. Börja läsa i den 39:e versen. Lukas ger en lite mer detaljerad beskrivning av stunden i Getsemane då Jesus fattar sitt beslut oåterkalleligt. Och därför ska vi läsa Lukas och inte Matteus. 39:e versen, Lukas 22. Sedan gick han ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget, och lärjungarna följde med. När han kom dit sa han till dem: be att ni inte utsätts för prövning. Själv drog han sig undan ifrån dem ungefär ett stenkast, föll på knä och bad: Fader, om du vill det så ta bort denna bägare från mig, men låt din vilja ske, inte min. En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat tyngda av sorg. Och han sa till dem: hur kan ni sova? Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning. Västerländsk modern kristenhet lider av en djup och farlig villfarelse. Och det är denna, att kärleken skulle vara en känsla. Kärleken är inte en känsla. Inte i första hand åtminstone. Utan kärleken är en offervilja, byggd på ett frivilligt beslut. Kärleken är en offervilja byggd på ett frivilligt beslut. Och detta är så viktigt att stryka under, trots att det här låter kanske i enklaste och banalaste laget. Så måste jag ändå säga, många själavårdssamtal har lärt mig att det här måste sägas, inte en gång utan många. Därför att jag har träffat så många kristna som sagt att jag är så kärlekslös. Ja, hur kan du veta det, säger jag. Ja, jag känner inte så mycket. Ja visst, men då skulle det ju vara så att förutsättningen för ett gott kristenliv var att man var utrustad med tillräckligt mycket sentimentalitet och tillräckligt mycket gulliga känslor. Och det är ju somliga av naturen, men andra är det ju inte. Somliga av oss är lite så här som Lennart och jag, vi är lite mer intellektuellt lagda. Skulle vi vara chanslösa? Bara därför att vi inte kan liksom prunka i ljuvliga känslor? Nej, det är vi inte. Ingen av oss är chanslös, för kärleken är inte en känsla. Utan den är en offervilja byggd på ett frivilligt beslut. Kärleken leder som regel till känslor. Men det är alltid dumt att spänna vagnen för hästen, när man kan spänna hästen för vagnen. Alltså, kärlek, känslan är inte först på plan, utan mitt frivilliga beslut att ge av mig själv är först på plan. Sen kommer känslan. Och känslan, den kan se ut lite hur som helst, och det kommer kanske som en överraskning. I det här fallet är det ångest så till den grad att Jesus svettas blod. Tänk om vi skulle varit med i Getsemane och till äventyrs inte hade somnat, utan vi hade gått fram till Jesus och sagt att oj, 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 sån ångest du har, käre Jesus, detta är ju inte kärlek. Alltså, kärlek kan yttra sig i ångest. Är du med på det? Det här betyder ju naturligtvis också att mycket som ser ut som kärlek är inte kärlek. Och mycket som efter vår måttstock inte alls ser ut som kärlek är kärlek. Därför att vi har fel definition på ordet. Och det är inte konstigt vi hamnar tokigt ibland. Vi tar ett enkelt exempel. Vi går till Johannes 12 kapitel. Då ska vi titta på något som verkligen ser ut som kärlek. Johannes 12 från början. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: "Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga?" Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: "Låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid." Ja, här ser det ut som Judas har stor omsorg om de fattiga. Och det verkar ju som Maria var den slösaktiga. Den som satte sprätt på pengar till ingen nytta. Men förhållandet var det motsatta. Judas talar inte utifrån någon egen offervilja av frivilligt beslut. Utan han tänker på att ju mer som kommer i den gemensamma kassan, desto mer kan han knycka utan att det märks. Jesus talar också om att Maria, som häller ut denna dyrbara balsam, hon handlar profetiskt. Själv tror hon kanske bara att jag är så tacksam över att Lazarus lever igen, så jag måste få hylla Jesus på något sätt. Men Jesus vet att detta är en helig ande. Han är konungen och han smörjs nu till konung. Inte officiellt. Inte på Stora torget. Inte av en gedigen samling gubbar iförda allehanda vackra kläder och kräcklor och ornater. Utan av en enkel kvinna. Kvinnan tager nu mannen i sitt beskärm, som Jeremia säger. Och det tror jag går uppfyllelse här. Jesus föds till jorden av en kvinna som heter Maria. Han smörjs till konung av en kvinna som heter Maria. Och en av dem som först upptäckte att han hade uppstått från de döda heter också Maria. Sen betyder ju namnet Maria lustigt nog upprorisk. Och vad det betyder det vet jag inte. Men något gör det säkert. Miriam, den rebelliska, betyder det igen. Ja, så lustigt kan det vara. Sen har vi ju naturligtvis läst på och sagt att jaha, pengar ska inte gå till de fattiga, utan vi ska i första hand använda våra pengar till att bygga katedraler för Jesus. Så vi har lite svårt att förstå det här med att vad som är kärlek och inte kärlek, det är inte en speciell form av handlingar, det är inte en speciell form av känslor, utan det är motivet bakom. Min offervilja. Nu ska vi se på något som inte alls ser ut som kärlek, men som är kärlek. Matteus 23 kapitel. Hur kan vi veta att det är kärlek? Jo, det är Jesus som talar. Och han är kärleken. Vem av er kan överbevisa mig om någon synd, säger han. Med rätta. Därför att det han nu säger, det låter inte så kärleksfullt, det medges. 13 versen 23 kapitlet hos Matteus. Vi är skriftlärda och fariseer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går inte själva in, och dem som vill komma dit in släpper ni inte in. Vi är skriftlärda och fariseer, ni hycklare som far över land och hav för att vinna en enda proselyt. Och när någon har blivit det gör ni honom till ett helvetets barn dubbelt värre än ni själva. Vi är ni blinda ledare som säger, svär man vid templet betyder ingenting, men svär man vid guldet i templet är eden bindad. Ni blinda dårar, vilket är för mer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt? Ni säger, svär man vid offeraltaret betyder det ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det är eden bindad. Ni blinda, vilket är för mer, gåvan eller altaret som gör gåvan helig? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Vi är skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. Vi är skriftlärda av fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farisee, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren. Detta är alltså ett exempel på kärlek. Ja, men det är ju inte gulligt ett skvatt, säger vi. Nej, det är det inte. Men det är kärlek. Därför att Jesus talar till människor som är så förblindade att om de ska ha en chans att fatta vad det handlar om så måste man säga till ordentligt. Jesus talar av kärlek till dem som blir lurade av dessa falska ledare. Men han talar också i kärlek till dem han talar till. Det betyder att ibland kan ett maximum av kärlek vara att starta ett gräl. Nej, säger du. Det har vi aldrig sagt i vårt samfund. Jag kommer ihåg en person. Som hade fått en god kristen uppfostran. Och som alltid la sig platt som en dörrmatta. I alla sammanhang. Och som i ett själavårdssamtal sa så här. Jag behöver få lite skinn över alla mina sår. Och jag sa, det du behöver inte alls skinn på såren, utan du behöver klor på tassarna. Och då tappade hon hakan med en smäll och sa, så har vi aldrig sagt i vårt samfund. Nej, men då kanske det är på tiden att man gör det. Nu åter påminner vi oss att kärleken är en offervilja. Och det du gör i kärlek kommer alltid att kosta dig något. Därför är det inte så där förfärligt många gräl vi startar. Som är ett uttryck för vår offervilja. Det är sant. Långt de flesta gräl äger säkert rum i köttet. Men jag kan slå vad om att ni allesammans har varit med om situationer där man i och för sig kände att det var rätt att bjuda motstånd, rätt att säga ifrån, rätt att träda upp. Men där köttet bjöd dig att sitta ner i båten och hålla tyst. För det var trots allt bekvämare. Du slapp ganska mycket bråk och du slapp ganska mycket ifrågasättanden och du slapp ganska mycket annat elände. Plus fjärilar i magen, plus allt möjligt annat. I den situationen hade det följaktligen åtminstone kunnat vara ett uttryck för din offervilja. Att du tog den smärtan på dig och reste dig upp och sa ifrån. Du vet, när man gör det i en sån situation och faktiskt gör det på ett rent sätt, så är det ju säkert som amen i kyrkan att man får veta att man är kärlekslös. Jaha, alltså du är så kärlekslös och du kan säga så. Det är nästan oundvikligt. Och i regel går vi ju på den motattacken. Och flyger i väggen och säger stammande, ja, jag är nog kärlekslös, förlåt, förlåt, förlåt. Och så sätter vi oss ner. Hur ska jag veta när jag utlöser en konflikt av kärlek? Svar, när hela mitt inre bjuder mig att hålla tyst. När jag får ont i magen och ont i huvudet och vet att jag kommer att vakna med migrän dagen efter och hela dagen är förstörd. När jag vet att jag kommer att få ovänner och gliringar och allt. Men jag tänker, tiger jag nu så kommer jag att skämmas tills jag dör. Gud har i sin församling satt profeter, säger Paulus. Vad är en profet för någonting? Det är han som talar om att det blir vackert väder i nästa vecka. Nej. Eller att Örgryte kommer att vinna allsvenskan. Än mindre. Profetens främsta uppgift är att vidmakthålla Guds fruktan i Guds församling. Respekten för Gud. Jag har träffat så många som har fått profetians gåva. Och du vet, det börjar ofta ganska gemytligt. Så säger Herren, jag älskar er mina barn, säger Herren. Amen. Och det gör han. Det är alldeles sant. Bokstavligt varenda stavelse. Men det dröjer ju ofta inte så där våldsamt länge. Man plötsligt känner en inre maning. Att nu måste jag ställa mig upp och säga ifrån. Gode Gud, vad är det här för någonting? Oh, det är profetians gåva bara, det är inte hela världen. Men då är det så här, när Gud kallar människor till att bli profeter, så kallar han inte grälsjuka personer. Han kallar inte stridslystna personer. Han kallar inte dem som älskar att härja med folk. För då blir det kött från början till slut. Utan han kallar såna här konflikträdda figurer som dig och mig. Såna där som tycker att detta är det pinsammaste som kunde inträffa. Varför ska just jag behöva säga det? Gode Gud, det finns väl modigare och tapprare och framfusigare personer än mig, än jag. Ja, det gör det, säger Herren. Och det är just därför jag har valt dig. Jag har inget bruk för de framfusiga när det gäller att starta konflikter i mitt namn. Därför för dem är det ingen offervilja. Utan för dem tycker det är jätteroligt. Wow, nu ska vi verkligen spotta händerna och riva i här. Lite utrensningar. Nu ska de få. På dem bara. Nej. Så tänker aldrig en Guds profet. Utan en Guds profet har det som Jeremia. Vi ska läsa hans 20:e kapitel. Jeremia är ju faktiskt den av profeterna som är mest personlig i sitt profeterande. De andra talar ju hela tiden bara om Guds folk, men Jeremia talar lite grann om sig själv. Och därför så har han fått öknamnet den gråtande profeten. Därför att vi tror att han grät i motsats till alla andra profeter som var ganska uppåt och mådde ganska bra. Jag tror att enda skillnaden ligger i att Jeremia talar om hur det känns att vara profet, men det gjorde inte de andra. Vi läser 7:e versen. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. 20:e kapitel, 7:e vers. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, var man smäda mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck, ty Herrens ord har blivit mig till vanära och hån beständigt. Men när jag sa, jag vill inte tänka på honom, eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta som om där brann en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. Var ivriga att undfå nådegåvor, helst gåvan att profetera, säger Paulus. Och vi är ju ödmjuka, eller hur, och inte ska jag bli profet, nej käre Gud, en så fin gåva kan du väl inte ge till mig i alla fall. Varför talar Paulus om att det är så viktigt med gåvan att profetera? Jo, därför att det behövs människor som vakar över renheten bland Guds folk. Och Gud utväljer alltid de lämpligaste, men ur hans synvinkel. Alltså väljer han de konflikträddaste. Det är det här som Lennart har kallat den omvända principen. Så det kan ju hända att det är just dig han tänker på. Man kan aldrig veta vad som händer. Nu antar vi så här att det kanske blir din uppgift att säga ni huggormars avföda. Det kanske inte är den vanligaste repliken för en nybörjare i profetbranschen, men men om så skulle vara, så är det livsavgörande viktigt att du är fri från förakt. Du kommer antagligen inte att kunna säga detta i någon sorts rosenröd romantisk sentimentalitet. Kärlek kan inte ta sig det uttrycket i den situationen, inte i ditt känsloliv. Men om du ska vaka över renheten bland Guds folk är det så viktigt att du är ren själv. Och ingenting på denna punkt är så kolossalt viktigt som att vara fri från förakt när man yttrar sig. Därför att är man inte det, trasslar man snart in sig. Kärleken är alltså en frivillig offervilja. Låt oss stanna ett ögonblick vid det dubbla kärleksbudet. Detta som vi läste igår eftermiddag i Lukas 10:e kapitel och 25:e vers. Vi kan läsa några verser där igen. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. Att älska Gud över allting och min nästa som mig själv. Nu har det smugit in sig ibland Guds folk en lite lustig tolkning av det här dubbla kärleksbudet. Många säger så här: man kan inte älska andra förrän man börjar älska sig själv. Och sen går man på kurser resten av livet och lär sig älska sig själv. Man kommer aldrig till skott med sin nästa. Jag tror att Jesus skulle lyfta en aning på ögonbrynen om vi hade kommit med den tolkningen till honom. Den är mycket västerländsk och mycket modern. Ty det är varken du eller din nästa som är viktig i det här sammanhanget eller viktigast, utan Gud. Det är så man säger när man har glömt bort första delen av kärleksbudet. Vad ska den stå där för? Du ska älska Herren din Gud över allting, av hela ditt hjärta, din själ och din kraft och ditt förstånd. Ja, vi kan ju tänka på hur det går när man ska älska sin nästa utan att sätta Gud över både nästan och sig själv. Modernt svenskt julfirande är en utmärkt belysning av hur det då går. Det blir träldom av allt sammans. Numera finns det i datorbranschen, kan jag tala om för er, ett särskilt registerprogram som man kan köpa för julkort. Där man kan hålla reda på vilka man fick julkort av för 10 år sedan och för 5 år sedan och vilka man själv skickade till. Så att man ska kunna skicka julkort och därmed i en sådan utsträckning att man därmed blir ostrafflig. Nu är det ju så att i telefaxarnas tidvar kanske vi behöver hålla postverket under armarna några veckor per år och göra en frivillig inbetalning. Men ibland undrar jag hur mycket kärlek det ligger i denna kolossala trafik. Att om inte kärleken till Gud står över kärleken till nästan, så förbyts på något underligt sätt allt sammans i träldom. Det är lite svårt att säga hur det går till. Jag är åtminstone inte mannen att göra det. Jag har funderat ganska mycket på det här. Jag kan bara konstatera faktum. Någonstans på vägen spårar det ur, som man till sist hamnar bland tomtar och troll istället för i Betlehem. Alf Henriksson skrev för många år sedan en liten dikt som det faller mig i minnet att citera. Tomtar med glasull i synen gör affärer vid klockornas dån och gläder sig åt att för synen utgav sin ende son. Hur gick det till när nu kärleken blev en känsla och där nästan kom så i centrum för denna känsla att vi faktiskt glömde Gud? För så är det kristenheten idag i lång utsträckning. Man åberopar kärleksbudet för att godkänna sånt som Gud inte vill ha. Och därför så måste vi säga att vi i praktiken har omformulerat det dubbla kärleksbudet. Du ska älska din nästa över allting och Gud som dig själv. Hur hamnade vi där? Jo, det har historiska rötter förstås, ganska långt bakåt i tiden. Luther gjorde ju den fantastiska upptäckten att människan blir frälst genom tron och inte genom prestationer. Och då genmälde katolikerna att då är det ju viktigt att tron är exakt riktig i minsta lilla bokstav. Och det tyckte både Luther och Melanchthon och grabbarna att det lät ganska rimligt. Så de satte igång för det vilda och skulle formulera läran ut i sista bokstaven. så att man trodde rätt precis i varenda hänseende. Som om vi blev frälsta genom vår teologiska uppfattning. Det slutade förstås som det brukar när man spårar ur. Det slutade med krig och bråk och elände. Och krigen varade ju i ungefär 150 år. Ja, det är lite mycket, men 130 i alla fall. Fram till mitten av 1600-talet. Och sen spädde man på det hela genom att ägna resten av 1600-talet åt häxprocesser. Allt i den rena lärans namn. Så när vi kommer fram till ungefär år 1700 i Europa så är alla så trötta på den rena läran så att de kan spy. Och om någon efter detta årtal har ställt sig upp i europeisk kristenhet och sagt att men det här är väl i alla fall inte bibliskt, så är det alltid någon som säger att jaså, du ska starta religionskrig du. Det blir man omedelbart misstänkt för. Eller jaså, du håller på och driver häxprocesser. Nej, jag har bara sagt att du har fel. I början på 1700-talet uppstod nu en väckelserörelse som gick till historien som pietismen. Och inom den betonade man upplevelsen och känslan och engagemanget. Då föddes i själva verket verksamhetskristendomen. Det var ingen som begrep det då, och det var sannoliken ingen som avsåg detta. Men det var så det blev till sist. Det var missionens rörelse. Hedna missionen kom igång på allvar under pietismens dagar. Det var en rörelse där man strök under den sociala barmhärtigheten. Man byggde barnhem och man byggde sjukhem och man tog hand om fattiga och bedrövade. Diakonin blomstrade som aldrig förr. Frukterna var stora och ansenliga. Men man la medvetet frågan om vad som är sant och inte sant på hyllan. Nu gällde liksom bara engagemanget och känslan. Och det gör så än idag. Ett härligt möte, det är ju ett möte där liksom alla känslor kommer i gungning. Och till sist blev det på det sättet att en stor del av kristenheten i västerlandet djupast sett blev manipulerande. Att vi lärde oss vilka knappar man ska trycka på för att utlösa känslor. Och där vi hela tiden är ute efter att liksom skruva upp känslolägen. Därför att vi har för oss att det är kärlek. Bara för att pietismens fäder sa det är bättre att vi går ut och älskar de fattiga än att vi håller på att bekriga varandra om den rena läran. Och det är ju sant. Hundra år senare dök det upp en filosof som har ett kolossalt lustigt namn. Han var tysk, det är de flesta filosofer. Han heter Schleiermacher. Det betyder den som gör en slöja. Och det var alldeles bokstavligen vad han gjorde. Schleiermacher, han levde i början på 1800-talet. Han var egentligen den sista som filosof som verkligen ägnades åt religiösa frågor. Vi kanske ska ta med Kierkegaard också för all del. Men sen gick ju filosofin sin egen väg och gick mest i gudlöshetens tecken. Schleiermacher var en from man. Men han förklarade att den religiösa upplevelsen var uteslutande en fråga om känslor. Och då hade man till och med fäst det på papper, det som hade varit praxis i 100 år. Och eftersom filosofin sen ägnade sig åt att kritisera kristendomen så blev det lustigt nog så att Schleiermacher fick sista ordet. För ingen orkade fortsätta. Religionen blev en känsla och är så än idag. Och tack och lov, tron på Gud påverkar i högsta grad vårt känsloliv. Men låt oss vara försiktiga så att vi inte spänner vagnen för hästen. För så är det sannoliken inte. Istället betonas det ju gång på gång i skriften att allt sammans bygger på ett val. Ett val mellan två alternativ. Det är så nyktert och så torrt och så känslofritt egentligen. Omvänd er, till himmelriket är nära. Evangelierna förklarar att när Jesus gick ut och började predika, så har han denna exempellöst korta predikan på sitt program. Det är nästan som när Jona går in i Nineve. Om 40 dagar ska Nineve bliva omstörtat. Amen. Och till och med småboskapen fastar och klär sig i sorgdräkt. Omvänd er, himmelriket är nära. Alltså, besluta er. Ett val mellan två alternativ. Det är kärlekens utgångspunkt. Startpunkten för kärlek. Ett val. Ett beslut. Johannes 12 kapitel. Och 24 vers. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be, fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Där har vi Jesus känsloliv igen. Han går emot kärlekens fullkomliga gärning. Men känslan är bara ångest och oro. Det är tunga känslor. Jesus talar nu om att människan har en valsituation. Och det är inte ett val mellan 28 olika livsstilar, utan mellan två. Vad ska vi kalla de vägarna? Vi kan kalla dem för maktens väg och kärlekens väg. Att bevara sitt liv, det är att så att säga behålla sin makt. Ha kontroll över läget, som vi brukar säga. Åh, jag har läget under kontroll. Ja visst, du har makt. Och Jesus säger inte att det inte går att åtminstone till en tid ha läget under kontroll. Men han säger, det dödfött, det leder ingen vart. Vi kan uttrycka det så här, att den som utövar makt blir alltid maktens fånge. Den som utövar makt blir alltid maktens fånge. Var och en som gör synd, han är syndens träl, säger Jesus. Och jag tror att det är ett annat sätt att formulera samma sak. Maktens utövare blir alltid maktens fånge. Det är ju alltid roligt att läsa memoarer av människor som man har sett i den där fyrkantiga rutan, ni vet. Ulf Adelsohn var ju partiledare för Moderaterna under ett antal år i början på 80-talet. Och tröttnade till sist så grundligt på partipolitiken att han klev av. Och så gav han ut sin dagbok. Har ni läst Ulf Adelsohns dagbok? Den är rätt så skojig. Han är ju slagfärdig och ganska kvick i sina observationer och uttrycksmedel. Men han gör en ganska dyster reflektion om någonting som bidrog till att han hoppade av För han sa så här: jag kom underfund med att det var omöjligt att vara politiker utan att ljuga. Och så säger han, det fanns bara ett undantag under min tid, och det var Torbjörn Fälldin. Och just för att han drog sig för att ljuga så kunde han istället aldrig besluta sig. Utan det var ju då som IKEA lanserade långa soffor och sa, kom och köp en långbänk. Den som utövar makt blir maktens fånge. Kjell-Olof Feldt gav ju också ut sina memoarer när han hoppade av. Minst lika desillusionerad som någonsin Ulf Adelsohn. Och ska ni läsa några svenska politiska memoarer, så ska ni läsa Feldts bok. Det är en av de få böcker på senare år som jag bara inte kunnat lägga ifrån mig, för den var färdigläst. Han beskriver när han kom till makten att han insåg omedelbart att vi var på väg mot den kris som vi nu är i. Vi levde över våra tillgångar redan då förstås. Och så beskriver han hur han från 1982 insåg att 2 plus 2 är 4. Så fort han ställde sig upp och sa att 2 plus 2 var 4, så var det alltid någon som infanns och sa, våra medlemmar kan inte acceptera det här. Och så gick allt sammans i stöpet. Och när han till sist kliver av, så formulerar han någonting som är nästan som en politikens naturlag i ett demokratiskt land. Att så länge det är ekonomiskt möjligt att sanera ekonomin, så länge är det inte politiskt genomförbart. Och när det är politiskt genomförbart, då är det inte längre ekonomiskt möjligt. Det är ganska bra uttryckt. Undra sen på att vi har en statsskuld på 1 000 miljarder. Om det nu blir barn eller barnbarn eller barnbarns barn som ska betala det här kalaset. Missgärningar kan gå igen in till tredje och fjärde led som bekant. Han hade nog förhoppningen när han blev finansminister att nu skulle han få tillräckligt med makt för att sanera Sveriges ekonomi. Men det är ju ganska lustigt att se Kjell-Olof Feldt när han dyker upp i rutan någon gång ibland, numera. Han ser ju ganska luttrad ut och talar om vad som borde göras med ett tonfall som gör att alla förstår direkt att det här kommer aldrig att bli gjort. Det finns ett annat intressant exempel. Det finns ju massor och åter massor på att maktens utövare blir maktens fång. Stalin. Han hade ju ihjäl folk, inte i tusental eller hundratusental, utan i miljontal och åter miljontal. Och om man behärskar sin omgivning på det sättet, så får man med all rätta förföljelsemani. Därför alla önskar ju livet ur en till sist. Och det berättas att Stalin kände sig sjuk vid ett tillfälle, och så tillkallade man Rysslands då mest berömda läkare. En man som faktiskt gett namn till en sjukdom i ryggen. Han heter Bechterev. Doktor Bechterev kom och undersökte Stalin och var dum nog efteråt att säga att karln är frisk, men han lider av förföljelsemani. Stalin avskydde diagnosen, men kunde ändå inte låta bli att bevisa för Bechterev hur rätt han hade. Bechterev dog inom en vecka. Maktens utövare blir alltid maktens fång. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som bestämmer sig för att förlora sitt liv, Han har valt att gå kärlekens väg. Ty kärleken är en frivilligt vald offervilja. Ett beslut att ge av sitt liv istället för att bevara sitt liv. Nu är det så här att Gud är kärleken och han har all makt. Och människan lider av en underlig sjuka som går ut på att hon vill bli som Gud. Människan önskar både att kunna ha all makt och att kunna utöva godhet på samma gång. Det är alla tyranners mål. Att sätta alla politiska motståndare i fängelse och sedan bli hyllad som landsfader. Alltså att vara som Gud fader själv. Ha all makt och ge all nåd. Men Gud har satt stopp för det där. Han säger istället, du måste välja. Du kan inte ha bägge. Maktens väg står öppen för dig och måste göra det för att nådens väg ska bli ett frivilligt val. Men du ska inte inbilla dig att du kan gå maktens väg och samtidigt utöva godhet. Godhet är något som bara kan utövas i vanmakt. Det var ju internationella kvinnodagen i tisdags. Det vet ni väl om, alla ni kvinnor här. Va? Det var ni i tisdags, väl? Ja. I alla fall så i OBS kulturkvarten så trädde det fram en kvinna och talade om kvinnor. Det är ju alltid skojigt att höra folk tala om sig själv. Hon talade om, kom in på den här frågan förstås, är det någon skillnad mellan manligt och kvinnligt? Och det är ju som bekant ingen skillnad. För en kvinna ska bli politiker, då är det en skillnad. För kvinnan är ju mycket snällare i politiken än vad mannen är. Mannen startar krig och är adrenalinstinn, som det heter numera. Och aggressiv och bråkig och besvärlig. Men kvinnan, hon är öm och har mjuka intressen, som det kallas. Och jag tror till en del att det är sant. Men så kom hon in på frågan om varför det kunde vara så här, om det nu var så här. Och då sa hon att det är ju egentligen detta att kvinnan är förtryckt av mannen som gör att hon alltid har varit vårdande. Mannen har ägnat sig åt krig och karriär och kommit hem ibland och avlat barn och stuckit sin väg. Och kvinnan har varit låst av ungarna och varit tvungen att ta hand om dem. Så det är därför hon är vårdande. Och ja, det är kanske ingen dum tanke. Men sen leder hon den vidare genom att säga att nu måste ju kvinnan få den makt som gör att hon verkligen kan leva ut detta vårdande, dessa vårdande talanger. Och då tänkte jag, men kära vän, kärlek är ju någonting som alltid bara kan utövas i vanmakt. Det är ju det som är korsets princip. Ge kvinnan makt och hon blir som Margaret Thatcher. Och hon kanske var duktig på sitt sätt. Jag vet inte om man måste vara sån i politiken. Men det ömsinta och det vårdande, det kom bort någonstans på vägen. Det gör det för både karlar och kvinnor. Maktens utövare blir alltid maktens fånge. Och om någonting förtjänar att kallas livets mening så är det att vi ska komma till skott med detta val. Och inte försöka leta efter den kompromiss som gör både makten och godheten möjliga på samma gång. och som gör att vi liksom kan gå ut på vår balkong och välsigna massorna. Och sen gå in och dricka ett glas juice och luta oss bekvämt tillbaka i lädersoffan och ta auktoritet över några demoner och därmed lösa alla problem. Om du ska gå kärlekens väg måste du räkna med att bli smutsig. Du måste räkna med, inte smutsig inför Gud, förstå mig rätt, men få lite lort under naglarna. Kärleken är inte en känsla. Den är en frivilligt vald offervilja. Nu ska vi be. Herre, hjälp oss att känna igen kärleken var helst den dyker upp. Hjälp oss också att förstå att kanske mycket mer i våra liv än vi anade var kärlek trots allt. Särskilt ber jag dig, Herre, att du ska tala till dem av oss som kanske inte har något sånt här prunkande känsloliv, utan som är ganska nyktra och lite matematiska. Att du kan tala om att också en sådan människa kan älska. Kanske mer av hela sitt förstånd än av hela sitt hjärta, men älska i alla fall. Herre, somliga av oss kallar det till profet. Och en profet kan behöva att du ger gåvan att man får en panna av diamant för att orka, för att tåla. Vi ber för de människor som får det uppdraget av dig, Herre, att du verkligen ger både ett beskydd och en rening ifrån förakt. Hjälp oss att förstå, Herre, att vi kan inte få både maktens och nådens väg på en gång. Utan att du vill hjälpa oss att vandra nådens väg. En väg i oansenlighet och en väg på många sätt i vanmakt och utan kontroll över läget. Utan vår kontroll. Bara din, Herre. Och det är ju inte så bara. Hjälp oss då att inte falla offer för villfarelsen att vi bara kan vara trygga när vi själva har läget under kontroll. Utan att vi får lägga våra liv i din hand. Amen.